CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pay tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Klockmiljardären Philip Tysander, han tycker runda bankerna för att hjälpa sitt krisande bolag.
Och så ska vi prata om vad Osama Bin Laden och H&M-familjen har gemensamt. Jag lovar, det handlar om teknik.
Så det är inte bara terror.
Nej.
Och vår Silicon Valley-korre Miriam Olsson-Jeffrey, hon har faktiskt flyttat hem till Malmö nu och sammanfattar sina år därifrån. Så missa inte det.
Jag heter Henrik Ek och är reporter på DI Digital. Med mig har jag Ida Hansson-Brusevitt som är nyhetschef på DI Digital. Du som lyssnar gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
Ja, men vi börjar podden med lite nyhetssvep. Den senaste tiden, det känns som att så fort du går in och kollar på läslistan så är det väldigt så här färgstarka karaktärer. Det är vissa herrar som är rätt så frispråkiga som figurerar på sajten och som lockar till läsning. Vi hade till exempel en konkurs i ett litet influerarbolag som faktiskt inte skrivit om tidigare. Men när man började titta på det här bolaget visade sig att den skandalomsusade affärsmannen Christer Ager Hansen, han var ägare i det här bolaget som heter Adviral. Det låter ju nästan som ett virus, en pandemi eller någonting. Investera i Adviral. Fantastiskt. I alla fall, det var en plattform som sammanförde till exempel några bolag som Volkswagen någonting. De vill göra en kampanj i sociala medier, så ville de ha någon cool influerare till hjälp av detta. Så de tog till exempel hjälp av profiler som Therese Lindgren, så här YouTubers och sånt, för att marknadsföra då på sociala medier. Och vi har faktiskt med oss idag. Idag har vi med oss en expert på Christer Ager Hansen. Eller hur, Henrik? För du har jobbat med honom.
Ja, det, jag förstår att det är med du pratar om.
Ja,
jag
tror faktiskt det här är en person som jag brukar få rätt mycket intressanta historier om. Till exempel när han skulle sälja någon villa, tror jag var, ja, på tvångsförsäljning och han gick runt och pekade ut fel under visningen eller något sånt.
Jag har hört den historien också. Den kan jag inte bekräfta. Jag tror vi uttalar det här bolaget som Adviral. Jag vet faktiskt inte hur det ska uttalas egentligen. Men
ja, det kanske är Adviral. Ja.
Men ja, i sak, jag känner till bolaget och jag jobbade med Christen på Metro där jag var innan jag kom hit till Dagens Industri. Och jag hade ju en hel del med Christen att göra faktiskt. Ganska mycket i början, lite mindre mot slutet. Så, men ja, jo, jag är expert på honom i det här sammanhanget. Så mycket expert man kan vara på honom, för han är ju en väldigt speciell figur. Jag kan inte säga att vi tyckte lika om speciellt mycket. Så han hade ju han hade en grandios plan för Metro, som vi som jobbade där tyckte var kul naturligtvis. Men han ändrade sig ofta och ena dagen kunde han stå och säga att det liksom, Metros printtidning var, det skulle bli den sista överlevande printen och han älskade print. Och nästa dag var det liksom att print var förlegat, det skulle vara bort och ja, sen gick det som det gick för tidningen också. Det gick ju konkurs då, för den som inte har hängt med. Ja, nej men så att det är en snabb version av Christen.
Ja, du har ju snarare tyckt att det varit lite lugnt. Jag tänkte så här, du kommer in till den här stressimiljön på DI, men nu bara, det här är ju bara lugnt, eller hur?
Det är jätteskönt att vara på en tidning som inte liksom hela tiden inte kan betala sina fakturor liksom.
Ja, det är ju faktiskt en rätt bra fas. I alla fall om man är på en ekonomitidning så är det ju bra om man sköter om ekonomin.
Verkligen.
Men i alla fall, så han köpte det här Adviral under tiden som han ägde Metro. För han såg att här har vi möjligheter att hitta synergier med de här bolagen, eller hur?
Ja, jag vet inte hur tekniska vi ska bli. Liksom. Men hans affärsidé var ju att ta brittiska bolag som inte fanns i Sverige, marknadsföra dem via Metro och liksom få dem att växa. Och han liksom tog en cut. Han tog inte betalt för marknadsföring som sådan, utan han skulle ha en cut av bolagen när de liksom gjorde vinst i Sverige. Så då han behövde liksom massa ögon som såg de här kampanjerna för de här brittiska bolagen. Och då tyckte han väl att Adviral är sånt här. Här kan jag nå unga kids liksom, som följer Therese Lindgren och älskar det här kosttillskottet från Storbritannien som jag ska marknadsföra. Och det var väl idén, men det verkar ha gått eller jag vet faktiskt inte hur det gick, men jag vet ju hur det gick för Metro, och det var ju liksom crashboom liksom.
Ja, och det här bolaget har ju i alla fall skulder. Vi vet ju inte riktigt varför det gick med vilket konkurs än.
Nej, precis.
Det verkar ju varit en del byten, till exempel i styrelsen, och bytt ut vd:n förra året och sådär. Om man tittar bara på handlingarna så verkar det varit lite stök.
Ja, det framgår inte exakt vad som har hänt. Men ägarna skriver ju här då i vad, e-handel.se som rapporterade om det här först.
Ja, precis, de rapporterade om det först. Ja.
Som skrev ju då att...
Men de hade ju då inte sett det här Christian Hansen-vinkeln.
Men de skrev ju då, eller uttalandet löd i dagens, eller e-handel.se löd ju att Adviral har drivits av olika bolagsstyrningar som föranlett detta beslut om konkurs då. Mm. Och det där är ju liksom, alltså... Jag vet inte hur tydligt man kan säga någonting, fast ändå inte säga någonting. Mm. Men det är ju någonting där bakom. Och som jag minns det här så ägde ju Christian 50% av Adviral. Och bara det är lite konstigt. Man äger ju sällan 50% var. Utan det är alltid, någon äger 49 och den andra äger 51. Så att det liksom blir någon form av tydlighet vem det är som faktiskt bestämmer. Här var det 50-50. Och ja... Det låter ju på det här uttalandet som att det har varit lite oklart då vem som faktiskt har haft makt och hur pengarna ska fördelas och hur det ska drivas. Och det har liksom slutat i då att de har gått skilda vägar och bolaget i stöpet liksom. Christian är ju en konfrontativ person, eller vad man ska kalla honom. Han har ju bråkat sig genom näringslivet och han har ju nyligen stämt Kinnevik för Metroaffären som han tycker har gått felaktigt till, och han drev ju HQ-målet mot Mats Kviberg som han sen dessutom blev osams med på kuppen. Han har ju stökat runt i Storbritannien med det här tidningsförlaget Johnston Press som han ville ta över. Studentkortet som Christian fortfarande äger har det varit massa konflikter med genom åren. Så att ja, bråk förföljer honom, eller om det är tvärtom.
Ja, i alla fall en viljestark individ skulle man kunna säga.
Det får man verkligen säga.
Ja, men det här kanske blir en möjlighet för syskonen att börja om lite. De kanske kan starta på ny kul efter det här som har varit. De kanske kan fortfarande ha kontakt med influerande och fimpar Åge Hansen nu och ja, gör det som de vill göra helt enkelt.
Ja, absolut. Jag skulle tro att det är de som har kontakterna med influencersna och inte Christian liksom. Så att lägga ner det här bolaget och starta upp ett nytt, det skulle vara en bra rekommendation.
Samtidigt har de då utstående skulder då till de här influerarna som de måste betala.
Just det,
betala.
De kanske inte hoppar på något nytt då.
Eller ska de hitta nya influerare? Det finns ju några stycken.
Exakt, det finns ett par.
du och Henrik kan ju bli nästa influerare.
Jag har
kanske
några 100 följare på Instagram.
Jag med, typ 400.
Ja, men vi har ju skrivit om andra stora grandiosa personligheter den senaste veckan. Våra kollegor på DE Weekend intervjuade ju Martin Lorentzon. Jag tror att du har bättre koll på honom än jag.
Kanske lite i alla fall. Jag är ju också inne i det här millennieskiftet i de här techbolagen lite grann innan det kraschade. Och han var ju känd redan då. Han var ju med och startade upp TradeDoubler, som är så här annonsteknikbolag tillsammans med Felix Hagne. Det noterades för 1,5 miljard 2005, vilket ju verkligen är en framgång jämfört med många andra bolag som konkade helt enkelt. Och det var så det började med Spotify, för att TradeDoubler köpte upp Daniel Eks lilla annonsteknikbolag då. Och det var så de lärde känna varandra. Och det har ju varit en dundersuccé. Bara de senaste 3 månaderna så har aktien rusat med 100%. Och Lorentzons förmögenhet, om man tittar på Bloombergs index, så har den gått upp med 2,5 miljard dollar i år.
Ja, det är mycket på kort tid.
Ja, så han är en av Sveriges rikaste idag. Weekend, de ville ju dock bli lite med så här personligt perspektiv, som de brukar göra. Vi tar ju mer affärsperspektivet. Och de pratade med honom till exempel om hans längtan efter barn.
Ja, fluffigt. Det blir mycket leksaker till de här barnen i alla fall för vad var det, totalt 5,9 miljarder dollar i förmögenhet.
Underbart. Men det var i alla fall en intressant intervju. Han pratade lite mer om hans uppväxt. Varför har han blivit den han är idag? Till exempel så fanns det tendenser av att man inte tyckte att kapitalism och företagen var någonting bra. Till exempel säger han att tjänar man pengar var man ett kapitalistsvin. Det finaste man kunde göra var att vinna pengar. Stryktipset var ju lite skicklighet, så hellre lotto. Det kunde ju alla göra. Så här, gå och ta en trisslott, det var det bästa sättet tydligen.
Och då var okej att vara rik alltså, om man hade vunnit det på triss.
Ja, men precis. Slumpen.
Ja.
Men han säger att han är en produkt av den svenska skolan och att han har haft väldigt bra lärare. Så det är ju kul att han har blivit rik som har haft de här förutsättningarna. Han säger också att han sover mycket, vilket har gjort att han klarat tuffa perioder bra. Men nu om man följer honom lite så han verkar ju lägga mest fokus på det här goda livet. Man ser det är så här sköna resor, det är mycket träning. Han gillar att spela paddel till exempel, annars är squash, innebandy, styrketräning, raska promenader. Härligt liv helt enkelt.
Ja, alltså om man var mångmiljardär kanske man ändå skulle göra det där. Men ja, men hur som helst, man är ju taggad på hans sommarprat faktiskt. Jag ser fram emot det, det är 1 augusti. Och det är lite anledning till att Weekend har intervjuat honom också. Sådär. Men min gissning är ju ändå att det inte kommer någon stor Spotify-bomb. Jag vet att man liksom hoppas på att han har ju allt. Liksom, han är alla insiders från hela utvecklingen med Spotify från dag ett. Men deras tystnadskultur är ju nästan läskig. Jag tror att det kommer bli... på förhand skulle jag säga att det blir en 2 av 5 sommarprat.
Ja, dessutom så var det har ju varit lite locket på från hans sida också, för att han råkade ju säga någonting i Sveriges Radio inför Spotifys notering som sen inte stämde och borde få backa på det där och lite så, och han fick lite munkavle. Men vi kanske får höra lite mer privata historier sånt där, till exempel han har ju sin kärlek till entreprenören och särbon Tara Derakshan som har Spotify för parfym, kan man säga.
Just det. Vi går vidare på den här listan då av manliga egon från den senaste veckan. Där har vi Filip Tysander som man till namnet kanske inte känner igen så där, men han är alltså mannen som grundat klockmärket Daniel Wellington.
Precis.
Oerhört förvirrande.
Ja, precis. Det är ju roligt, även hans brorsa har ju också något märke som säljer väskor som också heter något annat mansnamn, jag kommer inte riktigt ihåg. Men här Daniel Wellington ska ju varit någon typ som han träffade på en strand när han backpackade i Australien, som hade en cool klocka med sina armband, och sen har han då kunnat plocka ut en dryg miljard från det här klockbolaget. Han sägs ju leva rätt bra, han festar rätt hårt i New York ibland där han har en lyxig våning där han alltså har en hiss till hans bil. Alltså det är bilen tar hissen upp till lägenheten så han kan kliva in i bilen.
Självklart.
Där uppe.
Självklart.
Det är inte att han tar hiss till bilen, bilen tar hissen till Filip Tysander.
Ja. Men det har varit lite tuffare att vara Filip Tysander det senaste året. Det har gått så där för Daniel Wellington nämligen. För kontext kan man ju säga då att Daniel Wellington liksom sen starten 2011 har varit en tillväxtraket. Ända fram till 2018 så har det gått strålande, och den samlade vinsten, rapporterar vår kollega Johannes Karlsson, uppgår till 2,4 miljarder kronor efter skatt. Och lägg där då till att Filip Tysander är ensam grundare och ägare. Men han är så här superhemlig, han har aldrig pratat om det här offentligt.
Nej, precis. Det vi har liksom att utgå ifrån den stora, det är ju från den här Europen-rättegången, protokollen där han berättar liksom hur han kom på bolaget och så. Han fick ju rätt sen till slut mot Europen som hade då kopierat hans klockor.
Aha, där ser man. Hur som helst, den här framgången då vände neråt 2019. Omsättningen ökade förvisso med 3,5% till 2,64 miljarder kronor. Men resultatet på sista raden summerades då alltså till minus 198 miljoner kronor. Och det var ju då första gången någonsin som klockmärket gjorde ett förlustår.
Ja, men han verkar i alla fall tro på bolaget, för att han går ju in själv och vill rädda affären helt enkelt. Så han har sagt upp alla etablerade bankkrediter för att istället själv gå in och låna ut pengar till bolaget. Mm. Och det kunde vi ju då läsa i bokslutet nu.
Just det. Han ska alltså låna ut pengar till marknadsmässiga villkor också. Så han hoppas ändå kunna göra en privat affär på sitt eget varumärke då.
Alltså andra sidan, vad är marknadsmässiga villkor, hur många procent är det jämfört med om du kanske lägger pengarna i en annan korg? Verkligen. Han har ju till exempel investerat i doktor.se och sånt.
Ja, han, i sitt eget ägarbolag har han i alla fall 1,7 miljarder kronor i kassan, så att det finns att ta av. Förhoppningsvis kommer han inte behöva låna ut så mycket. Vi får väl se. Jag kan inte säga att jag är målgruppen för Daniel Wellingtons klockor. Jag gillar de här smarta som har kalender och sms-funktioner. Men ja, det kanske finns en framtid där för märket. Jag kan tycka att de har sett lite likadana ut ganska länge.
Jag kommer ihåg för många år sedan när till exempel vi hade Nisse Bonnier dök upp här och skulle visa sin snygga nya klocka från Daniel Wellington. Så det finns nog en viss målgrupp där i alla fall.
Ja.
Och i dagarna så hade vi en annan färgstark figur som dök upp, och det är nämligen Peter Thiel. Han ingår i den här PayPal-maffian. Känner du till dem, PayPal-maffian?
Ja.
Du har i och för sig varit mycket i USA, så att du känner till dem kanske lite grann.
Ja, ja, nej, men absolut. De är ju vida omskrivna, absolut. Jag känner till dem.
Precis, för det finns ju 6 grunder medarbetare från PayPal som idag är miljardärer. De ligger bakom jättar som Tesla, LinkedIn, YouTube och Yelp bland annat. Mest känd kanske är Elon Musk som grundat Tesla då.
Just det. Peter Thiel då är ju god för 2,3 miljarder dollar. Och nu är han då aktuell med en börsnotering av sitt dataanalysbolag Palantir. Uttalas det så? Palantir?
Jag vet inte, det låter som ett djur.
Ja.
En liten palantir.
Ja, de har i alla fall gjort sig kända. Jag vet inte, något läskigt djur då? För de har ju en ganska speciell inriktning, lite så här politiskt känsliga projekt. Spåra illegala invandrare och terrornätverk och sådär.
Ja, precis. Det är inte så här myspys och fluff, utan det är verkligen så här in i mörkret, kan man säga. Och han är också rätt så kontroversiell för att han stödjer ju Trump väldigt öppet och har även gett bidrag till hans kampanj, vilket inte varit så här jättepoppis kanske i Silicon Valley och sånt där, som har lite mer demokratiska och liberala värderingar.
Synnerligen udda fågel i Silicon Valley alltså.
Ja, men precis. Men det finns också en svensk koppling till Palantir, för Dig Investment som investerade tidigt i bland annat Uber och Spotify. Och de ska ju då ha familjen Persson, alltså H&M-familjen, som grundfinansiärer. De har då investerat i det här Palantir.
Så där.
Och den här noteringen, den ska ske redan i september sägs det, men det är lite oklart för hur mycket pengar. Tidigare uppgifter dock från i höstas värderar bolaget till 26 miljarder dollar, vilket då är långt, långt över Ubers notering. Det är ju väldigt tätt med säkerhetsbranschen just nu, för att när vi sitter och jobbar hemma mycket mer, så osäkra uppkopplingar och sådär, så ökar behovet av att titta på säkerheten och så under den här pandemin-eran.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Så vi har till exempel en nyhet idag att Yubico, som startas av Stina Ehrensvärd, hon tar in 300 miljoner från AMF-pension.
Vi har fortfarande inte nämnt vad Osama Bin Laden kommer in i det här.
Nej, det kan ju vara bra.
Som vi puffade för.
Ja, precis. Ja, det var ju då att Palantir tog, de hjälpte CIA att hitta honom.
Och sen, vet vi alla hur det gick.
Boom.
H&M har alltså hjälpt till att hitta och få Osama bin Laden avrättad. Är det...
Precis, det är den korta versionen. H&M-pengar bidrog till att hitta en sammanbladen. Citera inte mig på detta. Men det. Vi kan i alla fall berätta att vi har ju en väldigt bra intervju med Stina Ehrensvärd, om du vill höra mer om säkerhetsbranschen och en svensk entreprenör. För att vi har en startup story med henne som man kan lyssna på i våra kanaler. Ja, så här i sommar så vill man ju passa på att ha saker att lyssna på. Och vi har därför tagit tillfället i akt att ta ett lite längre snack med vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson Jeffrey. För det är så att hon har nämligen vänt hem till Sverige nu och bor här efter många år som stationerade i San Francisco. Och ni har ju hört henne analysera nyheter från Techmeckat i Digitalpodden sedan starten. Och idag är det då dags för henne att summera hennes starkaste minnen av tiden i dalen. Hej Miriam, hej!
Hej Ida!
Ja, vi brukar ju spela in podden väldigt sent för dig, mitt i natten. Brukar liksom se dig i mörker och det brukar vara tidigt på morgonen. Men nu är du hemma så att, nu kan vi köra i samma tidszon, det är lite skönt.
Det är det, och det stämmer. Vi landade ju här i Sverige för några veckor sedan nu. Och är just nu hos familj i Ljungskile, norr om Göteborg. Men i augusti så flyttar vi in i vårt nya boende i Malmö.
Ja, precis. Så från San Francisco till Malmö. Varför flyttar du hem till Sverige? Och sen vill man ju också veta, varför Malmö? Så jag som stockholmare brukar ju säga att om Stockholm blir atombombat så är ju Skåne liksom där jag skulle bo annars. Men ja, varför flyttar du hem?
Ja, men det är av flera anledningar, men främst så är det för att vara nära familj och vänner. Det känns väldigt viktigt. Och när vi flyttade till San Francisco 2012 så skulle vi vara där i ett år. Jag tog tjänstledigt liksom. Och sen så tänkte vi två år till och så blev det liksom mer än åtta år. Så det kändes ju ändå som att det var dags nu, annars hade vi nog aldrig kommit hem, tror jag. Även om det är med ganska stort vemod som vi lämnar vårt liv i San Francisco, liksom, för att vi trivdes ju jättebra där. Men sen känns det också bra att vara här, och Malmö, ja, alltså, jag måste säga, jag känner mig också hemma i Stockholm, och det var ju därför vi flyttade till San Francisco. Men jag tror det har växt fram lite. Jag tror att livsstilen i Malmö kanske är lite mer lik den i San Francisco. Sen har vi mycket vänner där, och det är närmare familjen som bor i Göteborg och med omnejd. Så jag tror att det landade där. Men sen har vi också räknat med att åka en del till Stockholm. Och kanske inte just nu då, i och med pandemin. Men
nej, precis. Skåningarna vill ju inte ha stockholmarna ner till deras hemtrakter. Och dessutom är ju en vibrerande startup-community också i Malmö. Det är ju nästan hetare där än i Göteborg.
Det skulle, ja, absolut. Det kanske man inte ska säga. Men det är en...
Eller det sägs vara så i alla fall. Enligt tycker.
Ja, vi får se det, men absolut, det är ju en levande entreprenörsscen där, helt klart.
I alla fall, nu ska vi prata om några av dina absolut starkaste minnen från de här åren.
Ja, och det finns ju väldigt många minnen. Jag har ju suttit och gått igenom en del reportageartiklar jag har skrivit härifrån, och det har ju blivit en del. Sen finns det ju såklart sånt som sticker ut. Men jag fick ju höra en gång från en svensk person i Dalen som jag träffade, jag ska inte nämna några namn, som sa typ, vad är det du gör här borta egentligen? Går du bara på en massa konferenser och minglar runt liksom? Jag blev lite ställd, alltså jag visste inte riktigt vad jag skulle svara, men det är ganska långt ifrån sanningen liksom. Visst, jag har ju minglat såklart, gått på konferenser, men framförallt så handlar det om vad man tar med sig från de här konferenserna. Jag har intervjuat en massa folk och rapporterat om vad som händer då, och suttit inträng mellan reportrar med datorn i knät på Sverige, uppkopplingar och skrivit artiklar. Och det finns ju liksom inte så mycket glamoröst i att vara korrespondent, men det är ju väldigt kul liksom. Det händer ju mycket och man får vara med mycket helt enkelt. Och ja, jag minns särskilt en gång när jag skulle lämna en artikel till tidningen innan den skulle gå iväg till tryck på kvällen liksom i Sverige, fast det var dag i Silicon Valley. Och då fanns det inte något eluttag på ett Apple-event. Och jag fick helt enkelt då sätta mig på ett kallt stengård där utanför och skriva då, för att kunna plugga in sladden. Liksom.
Ja, du har ju fått se och uppleva verkligen framväxten av de här techjättarna under de här åren. Så du har ju tagit tillfället i akt också att summera det här till en längre dokument, men även en personlig touch. Och som du snart kommer kunna läsa hos oss på Di Digital på nätet. Men särskilt spännande tycker jag har varit under våren, där det har varit den här absoluta krisen, det har varit karantän som har påverkat dig, och det har verkligen varit en vibrerande bevakning där, skulle jag säga. Men nu ska vi snabbt dyka in i några av dina minnen.
Ja, jag tänkte ju då gå tillbaka lite tiden och börja med Facebooks börsnotering. För det var ju på något sätt starten av min Silicon Valley-tid, det var i maj 2012, och jag jobbade för en annan tidning på den tiden, ska vi säga. Men förväntningarna på Facebook inför den här noteringen var ju skyhöga liksom. Och det pratades om uppblåsta siffror, som det ofta gör inför börsnoteringar. Och värderingen motsvarade 2 H&M och nästan 4 Ericsson vid den tidpunkten. Så det var ju mycket, en hög värdering, och bolaget gick ju inte med vinst, och man ifrågasatte då hur de skulle klara den här omställningen till mobila intäkter. Och jag stod då i vårt vardagsrum i vår första lägenhet i centrala San Francisco och följde den här utvecklingen på tvn.
Ja, det fanns ju en viss skepticism där, och Facebook hade väl en del problem där i starten, och han gick inte igång helt enkelt.
Ja, det var ett rafflande där ett tag, det måste man säga. Det var ju sån tryck liksom, och Nasdaq fick tekniska problem som gjorde att sälj- och köpordrar inte kunde hanteras, och sen rusade då aktien när handeln väl kom igång. Sen stängde den ändå på introduktionspriset, och det var ju en besvikelse då, för att många förväntade sig ett kurslyft på 15-20%. Sen var det ju rätt svajigt där ett tag på börsen för Facebook.
Ja, så här i efterhand kan man ju säga att det gick ju rätt så bra.
Ja, det gjorde ju det liksom. Facebook är ju verkligen en riktig vinstmaskin, slagit rekord efter rekord och egentligen inte påverkat så mycket av alla de här kontroverserna som också har funnits kring bolaget.
Ja, det är ju någonting som vi har pratat om en hel del om i podden här om åren.
Ja, det har varit mycket Facebook i podden såklart, och liksom om de andra stora techjättarna. Man kan ju också säga att det finns en del symbolik i den här noteringen. Det var liksom starten på mycket. Man pratade om ett för- och efter för Facebooks börsnotering. Och initialt då fick det en negativ effekt på den privata marknaden. Det handlade om investeringar i bolag på i senare skeden som blev... Ja, de stagnerade lite där. Men sen så fick ju såddinvesteringar i Hjälskjuts. För det var ju mycket folk som tjänade pengar i den här noteringen. Och även andra noteringar som kom efter det liksom. Och då blir det alltid en skjuts i de tidiga investeringarna. Och sen kan man ju också säga att det var liksom som ett startskott. Många tog in stora mängder kapital efter det och skalade snabbt. Och det har ju också varit en våg av olika tech-noteringar. Lite beroende på år till år. Och sen har ju också techjättarnas makt växt allt mer sen det här. Det är ju stor skillnad idag från när jag flyttade till Silicon Valley. Och då var de här techjättarna mycket mer öppna för mig som journalist också. Det gick fortfarande att få intervjuer och sådär. Men nu då, även om jag har kvar de här kontakterna, så har det ofta varit stopp nu. För de är så stora liksom.
De vill ha väldigt mycket kontroll över vad som sägs och inte sägs och sådär.
Precis.
Ja, men okej. Det går också att knyta an till Facebook ett annat minne som jag tror kommer upp, nämligen presidentvalet i USA.
Ja, det är svårt liksom att inte ta med det. Det var ju då när Trump blev utsatt president 2016. Då bevakade jag det från en startup i San Francisco. De hade bjudit in då en massa tech-folk från demokratfestet Silicon Valley. Liksom. Och det var ju rätt livat där i rummet först. Men sen allt eftersom timmarna gick så blev det ganska dämpat. Och när resultatet kom så började folk gråta. Och sen blev det liksom lite kaos kan man säga i rummet. Och jag vet, vi gjorde livesändningar då på DITV. De rapporterade liksom från New York och från Silicon Valley och lite olika ställen. Jag vet att Gabriel också var ute och reste någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt var. Men jag tappade i alla fall micken under livesändning där. Och, ja, det kanske inte var mitt mest briljanta ögonblick. Men i alla fall. Valet har ju fått en hel del svallvågor under åren efter i techindustrin, och vi har ju rapporterat en hel del om det, om falska nyheter som har florerat på Facebook och Google och Twitter. Och sen har vi också förstås Cambridge Analytica-skandalen som uppdagades 2018. Liksom.
Ja, det måste ju ha varit en chock. Vi nämnde ju tidigare i podden idag Peter Thiel som ska notera sitt dataanalysbolag och då gett mycket stöd till Trump, och hur det har liksom mötts av övriga tech-community som kanske har lite andra åsikter.
Ja, precis. Det skiftar väl där liksom i det communityt. Och det har ju rapporterats också en del om liksom hur Trump håller kontakt med olika tech-vd:ar och vilka strömningar som går där igenom och så.
Ja, Facebook har ju verkligen blivit samhällsomvälvande och någonting som verkligen påverkar vår kultur och hur vi är och andra delar av internet. Och därför blev det så stort det här med Cambridge Analytica-skandalen där 50 miljoner användares data skulle användas för att påverka människor politiskt. Men du har ju mer minnen att bjuda på såklart, Miriam. Vad mer kan du berätta?
Ja. Då tänkte jag gå mer till nutid, och då måste jag ändå säga, när jag var nere i det finansiella distriktet i San Francisco på morgonen den 17 mars i år. Jag tog bilen ner, det var helt lugnt liksom på vägen dit. Jag bodde typ 20 minuter från centrum. Och det var alltså dagen efter man hade stängt ner samhället i Silicon Valley då på grund av coronautbrottet och bara nödvändiga samhällsfunktioner som matvarubutiker, bensinstationer och sjukhus fick ha öppet om. Och då, det är ju fortfarande så, ska vi säga. De har ju börjat öppna upp lite grann i Bay Area, men i San Francisco är det mycket som är stängt fortfarande. Och de har bromsat det där nu också på grund av att spridningen har kommit igång lite. Innan så har det inte riktigt funnits någon lokal smittspridning att tala om.
Okej, men vad var det som hände just den 17 mars?
Ja, alltså stan låg ju då liksom helt öde när jag kom ner där. Jag har aldrig sett den så. Här pratar vi om en stad som har massa folk som jobbar i det finansiella distriktet och även en massa turister, och det var i princip ingen på gatorna. Det brukar ju också vara mycket bilar i stan liksom. Och överhuvudtaget så är trafiken i Bay Area ett stort problem. Men den har ju verkligen förändrats under den här tiden. Nu när alla jobbar hemma och inte pendlar. Och det kör inga liksom bussar med folk till Google och Facebook och Apple och så.
Kanske lite bättre luft i alla fall.
Ja, absolut. Jag tror att det, jag har inte sett några nivåer kring det, men absolut, det tror jag att det har varit. Och för mig så har det här varit en av de mest intensiva perioderna i mitt liv, skulle jag ändå säga. Det är ju lite ironiskt med tanke på att man är hemma hela tiden. Men vi har också då kört hemskola, hemma varvat med jobb, och sen har vi också rapporterat mycket allihopa, vi på det digitala, eller hur?
Men blev det också som här i Sverige att folk började promenera väldigt mycket plötsligt?
Absolut, så var det. Och vi bodde ju nära Golden Gate Park, som är den här stora, långa parken i San Francisco. Och där var det fullt med folk. För man fick ju vara ute, eller man får ju vara ute liksom. Man måste ju hålla avstånd bara. Och nu måste man ju också ha munskydd här sen någon månad eller en och en halv tillbaka.
Jag vet, folk kanske blir mer hälsosamma på kuppen när de upptäckte det här med promenaden. Det nya konceptet.
Många som springer, promenerar, barnen som cyklar. Och, ja. Ja, men det är ju liksom fascinerande och skrämmande på samma gång hur man kan stänga ner ett helt samhälle. Sen har ju techjättarna inte påverkats särskilt av det här. Vissa har ju upplevt annonstapp och de hade till en början börsfall och sådär, men har sen istället slagit rekord. Liksom. Däremot så har ju en hel del av startupbolagen fått ta smälla, och det har vi också skrivit och pratat om här i podden, och de har ju fått säga upp folk och tappat finansiering och så.
Ja, så ditt jobb som korrespondent där avslutas alltså med 15 veckors nedstängning, eller vad var det?
Men jag tror det var något sånt, och det är liksom verkligen en stor kontrast kring den aktivitet och guldrush liksom, investeringsrekord på investeringsrekord under de flesta år som jag rapporterat från Silicon Valley. Och nu får vi ju uppgifter om stiltje med investeringar, även om fonderna är fulla med pengar och det kanske då inte gäller de branscher som blomstrar i den här krisen. Men det är helt klart en kontrast. Och så ska man också komma ihåg att de flesta entreprenörer i Silicon Valley har inte ens upplevt en lågkonjunktur tidigare. Även om det har varit några år som har sviktat lite grann när värderingar har gått ner och sådär.
Ja, du menar att de var inte riktigt med ens under finanskrisen där 2008, utan de har kommit in senare?
Ja, många av dem startade sina bolag efter det. Ja, och jag vet ju att vi skulle prata om mina tre starkaste minnen, hade vi sagt. Men jag måste bara få säga det också, att några av de starkaste minnen jag har är ju från min rapportering när jag har träffat just entreprenörer. Alltså människor som jag har träffat. Liksom. Entreprenörer är ju ofta övertygade om att det de gör kommer förändra världen. Och även om det inte blir så och många av dem misslyckas, så finns det ju något väldigt kraftfullt i det. Liksom den här förväntan de har, eller besvikelsen, beroende på vilken fas de är i. Och mycket av mitt jobb har ju handlat om att förstå vad det är de håller på med liksom, och vad som händer i stort i Silicon Valley, och koppla ihop de trenderna och cyklerna liksom, och rapportera om det.
Ja, det har verkligen varit kul att följa den utvecklingen tillsammans med dig, Miriam, från det här tech-meckat under denna absolut unika era. Men då har det blivit dags tyvärr att avsluta för idag. Men inte hej då till dig, Miriam, för du kommer podda med oss även nästa vecka.
Ja, det blir fint. Vi hörs nästa vecka. Och jag vill också passa på att tacka alla som har lyssnat på inslagen i Digitalpodden och från Silicon Valley och läst min rapportering. Och stort tack för det, och vi hörs igen.
Yes, detta var alltså allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, för då kommer podden ut även under sommaren.
Kolla även in DIs andra poddar, från Dagliga morgonkoll till Veckovisa analyspodden, Smarta pengar och Intervjupodden Förnuft och känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna oss på Acast och Spotify. Om du vill sponsra denna podd, för det kan man ju också göra, då kan man mejla till Elin Bjerre, elin.bjerre@di.se.
Tack så mycket för att du lyssnar på oss. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.